Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Säger vi välkomna till filmpodden Håller den och välkommen Erik Broström.
Tack.
Och välkommen Ola Aurell.
Tack så mycket.
Och vi säger också, synd att inte Fanny Agazzi kunde vara här. Hon fick förhinder.
Ja.
Men hon kanske ringer in.
Ja.
För att vi ville ha henne, vi pratade innan vi började om, vi vill prata om den här kvinnorollen.
Ja, precis. Jag har tänkt så mycket på Fanny när jag har sett filmen.
Ja, visst.
Vilken kvinnoroll! Ja,
av alla. Regisserad av Luc Besson och i rollerna Rosanna Arquette, Jean Reno. Är det så det uttalas? Reno? Reno. Jean-Marc Barr och massor med andra som vi förmodligen inte vet vilka det är.
Jean-Marc Barr kan vara fel uttalat å andra sidan.
Ja, men jag vill inte försöka mig på det franska.
Nej, inte jag heller.
Jean-Marc Barr.
Jag tycker det är rimligt att göra en avvägning när det gäller utländska namn. Ja. Det får inte vara för autentiskt.
Nej, då är man ju jävla nörd.
Det var jobbigt om du hade suttit här och bara, och Jean-Marc Barré.
Man får inte ha riktiga franska R. Man får ha vokalerna på ligga rätt.
Sydfranska. Sydfranska uttalet, självklart. Han är ju därifrån Medelhavet.
Faktum är att Juan kommer från de lite mer sydliga delarna.
Men så den är från 88. Det var en jättestor film i Frankrike och kanske i hela världen. Definitivt i våran generation.
Ja, vi anammade den i Sverige på 80-talet.
Jag har ju missat den här filmen.
Ja, du har missat. Du var den som inte har sett den. Ja.
Just det, var spännande.
Jag har hört namnet flera gånger, men jag har alltid liksom, den har alltid rört sig ihop med den här blå lagunen och kanske också i viss mån med den blå filmen. Sådär, den har blivit flutit in i dem, så jag har inte tänkt på att finns en tredje jättekänd blå film.
Just det, det var min tjej sa, vi ska se Det stora blå till nästa veckas filmklubb. Hon bara, den med den här tjejen och killen på Öde ön. Jag bara, det var precis det.
Det är lite samma tid också, är det inte det?
Ja, den var lite tidigare kanske, 83 eller något sånt. Något sånt där.
Vad heter hon? Det är Brooke Shields som är...
Ja, hon var naken tydligen, det var en stor grej.
Väldigt stor grej.
Big, big deal.
This was a big deal in America.
Ja. Men den här i alla fall, det är någon sorts samarbete mellan USA och Frankrike och Italien. Massa länder. Så det blir sånt där, det brukar bli som i såna här filmer, va? Lite mishmash. När det är olika länder som är involverade, olika länders produktionsbolag.
Det är alltså en slags spagettivästern i det avseendet.
Ja, alltså det ska utspela sig där det utspelar
sig. Det är inte lika bra. Jag tycker
nej, men den har liksom ändå vissa felen som spagettivästern, eller vissa av de här lite weirda grejerna som spagettivästern.
Som dubbingen då?
Charmigt, ja, men lite där dubbade och att det känns lite som att sitta på en konstig teater mer än en...
Ja, men det första man möts av det är att man bara ska köpa att munrörelserna går inte alls ihop med det ni säger.
Ja, precis.
Och det är ju för en del säkert jätteovant liksom, om man inte har sett sån film.
Ja, jag tyckte det var... besvärande. Ja. Men det får man ju lära sig leva med.
Och sen är det olika, så här, du vet, olika versioner. Det finns väl till, jag vet inte, jag räknade till 12 olika versioner.
Oj!
Nej, jag vet inte. Men det var alltså, men det finns ju så här, det var en version som var den originalet som var så här 2,48. Ja. Och sen var det en amerikansk version som var 1,30 någonting. Ja, ja. Och så var en annan amerikansk version som var 1,50. Alltså,
ja, ja.
Det var, det finns ett gäng. Och sen är det olika musik i olika versioner. Ja. Det var någon som gjorde originalfilmmusiken och sen till den amerikanska förlagen så gjorde Bill Conti, ja. Den amerikanska filmen.
Hela alltså, scoret. Alltså,
jag vet inte vad. Så det var det, när vi såg den förra veckan var så här. Alltså vi måste se rätt film nu, ja. Så att inte alla har kommit hit och sett 4 olika versioner.
Vilket i och för sig hade varit väldigt kul
det
också.
Hade varit roligt också.
Men hade Bill Conti inget jobb? Vem gjorde honom en tjänst? Alltså varför gjorde han den här? Nu har inte jag lyssnat på hela hans score, jag har bara sett slutet på den amerikanska versionen. Men varför ersätter man soundtracket?
Jag vet inte, jag gissar att det är någon sorts att någon amerikansk producent som är, eller ja, distributör som är så här. Nej, den här franska grejen funkar inte i USA. Vi måste göra om det här så vi kan ja, sälja den i USA.
Det är så konstigt.
Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Hur var ert första möte med den här filmen? Förutom det... Ola då som såg den första gången i veckan.
Ja.
Det här var min systers VHS-kassett.
Okej.
Okay. Det var inte min film.
Nej.
Det var inte en film som pappa hade valt.
Nej.
Utan det var en film som min syster valde. Inte min bror heller såklart.
Okay.
Det här var ju en tjejfilm som kom in i hemmet liksom.
Ja.
Det var så jag såg den. Och sen så tyckte jag kommer ihåg att jag tyckte att den var rolig.
Uh-huh.
Och jag tyckte det var spännande när de dök. Jag gillade alla vattengrejer. Alltså typ den där The Abyss med Ed Harris liksom. När de är långt ner under vattnet och dyker. Jag är fascinerad över djuphavsdyker liksom. Mm. Så där minns det liksom som så här, shit fan, här är den här filmen har allt. Och sen så fick man lite så här ofrivilligt romantiskt på sig när man var 10 eller liksom 8. Som man inte hade valt själv. Och då var det såhär, åh, det finns kärleksfilmer. Så det var väl typ min ingång i den.
Det är ju märkligt, alltså det är lite av ett konststycke att få en sån här film som handlar om tuffa dykare. Ja. Om man nu ska vara liksom lite såhär dömande. Men, för då ger de ju inte. Men det är en tuff bransch ja, de jobbar i, det är en machosport.
Ja.
Och så blir det en sån himla tjejfilm. Hur går
ja,
det till?
Jag fattar inte riktigt tjejfilm. Vissa tjejfilm fattar man väldigt väl. Men det här är lite konstigt. Det är också som någon kompis med flickvän som satt och kollade på Konvoj om igen. Där typ, jag vet inte om det är så här.
Vad är det?
Det är så här Chris Christopherson, ja, någon som kör lastbil.
Det är någon slags actionrulle.
Ja, det är mer en lastbilsfilm.
Okay.
Det är lite samma typ som Nu blåser vi sluten, men ja, med lite mer politiskt allvar i sig. Det blir lite demonstrationer och... Ja. Folk som ut och demonstrerar utan att veta vad de gör och massa lastbilar sluter upp.
Men det är i princip att de måste köra en sträcka. För jag vet att jag har sett den för länge, länge.
Ja, men det är lite att det går mot lagen och att de bara är ut och kör massa. Och att det blir lite aktuell på något sätt. Eftersom det är så här lite folk som bara ges ut på gatan.
Ja. Men det här blev en tjejfilm?
Alltså. Ja, det är jag inte fattat. Varför sitter de? Är det för att han är snygg? Eller, alltså, det finns ingenting nej, tjejigt i medelålders män kör lastbil.
Nej, det är inte.
Jag tror, det här kan man ju se varför, någon, alltså varför en generation av unga tjejer kan... Ja. Liksom, oh, tar den till sig.
God, vad snygg han är.
Men jag tycker att det är snyggt av Luc Besson att kunna göra det när det handlar om en machosport och machokillar. Men det handlar ju såklart om så mycket mer.
Det är också mycket delfiner och där ringer ju stora tjejklockan.
Ja!
Jag skrev faktiskt, jag skrev när jag såg filmen att Jan Mark Barr, 88, han kramar en delfin i bild och jag tänkte så här, han behöver aldrig be om att ligga igen.
Nej.
Det är liksom klart nu. Han kommer alltid få ligga.
Han har ju fått ligga ändå.
Han ser ut som en gud och så kramar en delfin. Det är liksom, han har sått pluskonto nu så det finns inte.
Vänta, han är filmstjärna också.
Ja, men är han det? Alltså, hur mycket mer har han gjort efter det här?
Nej, det räcker.
Jag tror att det är det.
Han är filmstjärna for life.
Det är därför vi inte ser honom efter det här. För att han typ så här, alltså han behöver inte...
Han kan
bara chilla nu liksom. Kramar en delfin.
Ja. Lustigt nog, ironiskt nog, så drunknade han i fitta efter den här filmen.
Va? Nej. Åh gud, jag trodde på det i 2 sekunder. Wow.
Ja.
Nej, men det blir så ironiskt i filmen också för att han är så här, jag förstår mig inte på någonting på kvinnor, men det behöver du ju inte. Nej. För du är skitsnygg och simma med delfiner hela dagarna.
Ja.
Du kan ju bara vara totalt Asperger-vrak.
Ja, jag tänkte säga det. Vad har han för diagnos? Vad har ni för gissningar? För att karaktären målas inte upp som att han har det, men min spaning är att han har en...
Mm. Alltså det säger väl något om att diagnoser är ett, kan vara ett så här trubbigt verktyg, men man känner ju autism mer än...
Ja, jag skrev
det som... diagnoser, så det blir väldigt...
Alltså
det,
jag skrev som alternativtitel, skrev jag autistisk man letar efter sin pappa i vattnet.
Ja, ja, ja. Så himla rakt på.
Det är autism, men det är, just, det är en väldigt så här skön buddhistisk autism. Det är ju någon som bara är så här lite... lever i ett med naturen, lite som någon som är, det finns ju autister som bara sitter och målar löv och är väldigt nöjda med det, ja. Men han har ju inte alls den där kakan måste skäras på det här sättet autism.
Nej, det har han inte.
Han är helt okej med livets och havets föränderlighet.
Ja, nej, men han har ju en sån mystisk intimitet med tillvaron som går på tvärs mot vad många autister har som inte alls kan hantera.
Jag förstår inte mänskliga relationer eller vitsen av att svara när någon ställer en fråga till exempel. Alltså att han bara står så här.
Och det visar att han är en super autist, men han är också väldigt, han är ju inte så här överlogisk eller rationell. Han är snarare väldigt så här bortom det på något sätt.
Ja. Man sticker väl inte ut hakan om han, gissar att han är introvert?
Nej, nu tycker jag det är orättvist, Martin. Mot de introverta. Nej, han är, men det är konstigt skriven karaktär, för det känns som att tanken är att han ska vara mystisk, men jag läser bara in att det är någonting allvarligt fel på honom. I vissa scener. Att det är så här,
men det är det ju också. Ja. Alltså, det är väl också fint, tycker jag, att man kan skildra någon som är störd. Sen så blir det otillfredsställande, för man får så lite kött på benen, man fattar honom aldrig.
Nej, och vad är tanken bakom, tycker jag alltid är intressant. Alltså, ja. Så här, för jag misstänker, för om jag tittar på Luc Bessons alster, så brukar han inte ha så djupgående tankar. Alltså att han är en ganska ytlig regissör. Det är mycket, framförallt mycket action i senare tider, liksom, alltså efter det här. Jag tror han har försökt göra en mystisk romantisk man. Jag tror inte att han har försökt göra för mycket tanke bakom det.
Jag tror det är poesi ändå på något sätt. Lite som han, vad heter han, mördaren i den här filmen?
Mördaren i den här filmen?
Ja, men han som har en tjej, mördaren som är en tjejkompis. Jag har tappat bort namnet, men det är Luc Besson.
Jaha, mördaren, alltså som Jean Reno spelar, alltså Leon.
Leon, ja, precis. Mm. Han är också, men det är ju en djup karaktär. Men det är en ganska poetisk.
Version, jag inte.
Så. Det är också en väldigt bra alternativ titel, mördaren med en tjejkompis.
Han är också sådär, det är ju bara att han är såhär analfabet och lite bakom och så mördar folk. Och det är ju inte så djupt, men det är ju väldigt poetiskt. Alltså det är ändå inte bara en, jag har bara gjort en mördarkill här, utan han har ju tänkt någonting med det.
Okej då, ja, fair point i och för sig. Mm. Men jag tycker det är lite, okej, men det här är hans första, typ hans tidigaste film jag känner till. Den är hafsig.
Den är i alla fall...
No pun intended.
Ja, alltså det är den. Alltså jag känner ju att den är sådär, det här är poesi, så jag behöver inte förklara allting. Det här är öppet för tolkning. Varför ska han ner och dö på slutet? Ja, det är lite så här. Vad tycker du själv? Det känns lite som... på ett sätt får man väl göra så i film. Men man är så van vid att de inte gör så. Och i det här fallet vet jag inte hur lyckat det är att lämna saker så öppet.
Den börjar ju med ett jävla... inte ett bang. Den börjar ju lite stillsamt med tillbakablickar från 60-talet när de är små. Och jag tycker alltså jag kommer ha många synpunkter åt det kritiska hållet om den här filmen, bara så ni vet.
Ja.
Men jag tycker att den sekvensen är jävligt fin, och jag tycker att de två barnen som spelar Jacques Mayol och vad heter han?
Enzo.
Mm. Enzo Molinari.
Ja.
är jättebra.
Ja. Han som spelar Enzo tycker jag är bästa skådespelaren i filmen.
Alltså han gör en så jävla bra Enzo.
Ja, mitt enda argument mot det är att så här, vem är, alltså det är alltid så här, det är alltid som en trope i filmer att så här, man ska se att barnet är den vuxna mannen.
Mm.
Men oftast så är du inte du är inte din vuxna personlighet när du är ett barn.
Man
gör förändringar. Ja. Så du kan ha vem som helst som spelare. Men han är så här klockren.
Det ser ut som att han har typ glasögon.
Tog studerat Jean Reno i typ så 4 veckor. Han har gått in så hårt för det. Ja, och det tycker jag han ska ha en eloge för.
Jag tycker det blir helt rätt. Men det är ju också, det är så crazy karaktär. Det är ju det är också en grej med filmen som jag tycker fungerar rätt bra. Att de blandar tok allvar med så här jättelöjlig humor och karaktärer som är så här grov, så här italiensk stereotyp med någon som så här har komplicerade trauman av sin far och dör. Alltså, det är bara så här. Och sen har vi lite sexscener och så lite delfinscener. Det är lite allt möjligt.
Ja, det känns som att han, jag vet inte vilken film i ordningen det här är för Luc Besson, men det känns som att han vill visa allt han kan.
Ja, verkligen.
Och då blir det lite, för det blir ett väldigt, en väldigt eklektisk samling scener som ska skicka honom. Alltså ge honom valmöjligheter inför
framtida projekt. Ibland är förvirrande, men jag tycker inte illa om det. Jag tycker att det är ganska...
Jag tycker det som du, alltså, om det var positivt du var på väg att luta åt det här svartvita. Jag tycker att där i början, jag var så här: okej, nu kör vi typ så här fina vinklar. Typ så här. Jag tycker så här, fan, det här har vi verkligen tänkt. Mm. Jag tycker också att svartvita är... det är en bra start.
I början så att jag tänkte på, nu vet jag inte, kanske alltid finns sådana filmer. Det känns som att det fanns en period när det var väldigt mycket så här lite... så här, storsäljande med konstnärliga filmer som är så här ung pojke och man ska sitta på, vilken duktig skådis, lite såhär Pelle Erövraren, Mitt liv som hund.
Ja, ja. Så här, många, mycket pojkar
mycket
på 80-tal.
Pojkar, ja, mycket 80-tal pojkar och det är så här storsatsningar, men det är ändå för lite mer medelklass utbildad publik som har en viktig historia att berätta om barndom och utsatthet sådär.
Ja, verkligen.
Ja.
Så då fick jag känslan, oj, det är en sån film det här. Men sen gick den helt annan väg.
Ja, just det, du har inte sett den. Du trodde att det var en sån.
Nej, fantastiskt. Han skriver ner Pelle Erövra. Och sen var det, nej okej, det här är ju något.
Pelle Erövra, det är lite.
Men sen kickar det igång med supergoofy. Sen kommer den här hetsiga scenen med en man i sjönöd eller så fast under vattnet och sånt där.
Kanske den sämst spelade rollen den amerikanen som är där också.
Ja, jag noterar det också.
När jag säger sämst spelade, jag menar att det bara är den här filmen. Jag vill understryka
filmhistorien. I filmhistorien.
Han vet inte vart han är på väg någon gång under den här scenen.
Nej, han bara, men vad är det för regi han har fått? Är det så här? Okej, vi kan börja. Åh, han är i nöd. Du måste pumpa upp det till 11. Du måste vrida upp.
Det räcker inte. Alltså, du kom ihåg att det är en amerikan du spelar. Det känns som att han förhåller sig... Det finns just där lite andra så här etniska stereotyper. Det finns där roliga japaner med. Det känns som att han har en lika stereotyp av amerikaner som han har av japaner.
Absolut.
Och han bara tycker, du ska vara så här superamerikan. Men det här är helt...
Han är, jag vet inte ens om han är det, men jag gillar att spekulera att han inte är det. Och bara spela en amerikan, okej. Okay. Och din kompis håller på att dö, okej. Okay. Fast du kanske vill att han dör, för att du är intresserad av hans tjej. Och du är kåt, det här är en kåtfilm. Alltså det är typ som att han gör allt på en gång och ingenting. Det är verkligen så.
Och du har skitbråttom till flygplatsen. Tänk att du har skitbråttom till flygplatsen hela tiden samtidigt.
Och du har en sten i fickan som du inte vet vart den kommer ifrån.
Okej, okay, kör. Så det låter lite så här då.
Hey, you gotta get him out of there fast.
10,000.
Lira?
Dollars.
Hey, wait a minute. You guys aren't gonna try to hold me up in a time like this.
Flygplatsen.
Ja. Alltså jag vet inte vad jag ska säga.
Nej,
är det här inte hans fel? Eller?
Nej, jag skulle skylla på det. Regissören måste ju ha ett ansvar där.
Ja.
Ja, men det var inte hans fel att han ville bli skådis heller.
Nej.
Men han blev inte det.
Nej.
Ja. Är det dubbat? Är det dubbning också? Är det han själv som...
Ja, det är mycket konstigt med den mannen där.
Ja.
Men sen är det ju också någonting som slog mig att var det Luc Besson som uppfann fisheye vidvinkelkameran? För att det är vidvinkel till och med när det inte behövs. För jag förstår vattenscenerna. Det är ju väldigt mycket som vidvinkel. Så det ser ut som en rund planet.
Mm.
Men det är vidvinkel på många ställen där det känns som att han bara... Ja, men jag gör något unikt som ingen annan har gjort. Och jag tror inte det finns så mycket vidvinkel på det här sättet. Liksom. Det är typ som GoPro på kamera.
Ja.
Många gånger.
Ja.
Jag har inte sett det sedan dess heller. Men jag antar att det var någonting han ville pröva.
Ja. Och mycket underifrån också. Man ser den här scenen och sen så fort de ska fota människor och allting ska vara lite knasigt.
Ja.
Liksom.
Ja.
Jag har inte räknat eller mätt eller någonting, men... Det är mycket underifrån förutom när Jack Majol filmas. Han filmas mycket ovanifrån eller sådär. För att man ska framstå som lite mindre.
Ah,
som
okay,
liten
just det.
Ödmjuk.
Ja.
Ja, jag vet inte.
Ja, men det låter som en...
Ja, nej, men det är definitivt så. Det är mycket ansikten som ska vara väldigt nära och väldigt, väldigt så liksom påträngande.
Ja.
Så, men jag vet inte, jag är inte filmhistoriskt kunnig nog för att veta om det liksom är nyskapande eller inte.
Det är ju påtagligt skulle jag säga, i alla fall säga.
Och sen kommer det här byggandet av Jacques Mayol som den här, det här mystiska, som någon sorts mystiskt unikum, något väsen som är speciell.
Ja.
Ni vet,
ja.
Så här, hans hjärta pumpar så här mycket och allt hans syre koncentreras i hjärnan när han dyker och sånt där. Han är,
ja,
så, typ, är han fisk? Ja. Är han man? Ja, vi vet inte.
Nej.
Ja. Han, vi vetenskapligt män liksom, studerar honom.
Han kan vara den länken mellan människa och delfin som vi har letat efter.
Ja, men det kan vara. Han knullar dem hela tiden.
Och jag tror det. Är det inte typ att de har sex? Nej, det är någon gång när delfiner börjar hoppa i havet för att de gör någonting någon annanstans.
Okej.
Okay. Jag kommer inte ihåg vart det är, men det kanske är att de befriar en delfin. Eller någonting de gör. Han gör något och delfiner världen överfirar.
Ja, okej.
Okay, okay. Det är det som händer i alla fall.
Är det när de dör? Nej.
Delfinerna, äntligen.
Ja.
Nej, det är inte det. Det är någonstans i mitten. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var.
Ja. Och sen så den karaktären ska byggas, den myten ska byggas att han är en sån snubbe. Och sen är det sen kommer Rosanna Arquette in, hennes karaktär som också är den här, jag gissar den amerikanska klischén ur Luc Bessons ögon.
Ja,
det måste det vara, va?
Hon är ju lite mer av en sån, alltså hon är ju kliché, men hon är ändå en sån New York-tjej-kliché som finns i andra filmer.
Ja.
Det är inte bara en märklig fransk kliché som man bara undrar vad de har hittat.
Nej.
men hon är ju en kliché såklart.
Ja.
Men man hör liksom att det är en fransman som har regisserat den amerikanska. Det känns på något sätt.
Mm.
Den här scenen när hon ska, jag tror att den ligger upplinad nu, när hon ska bullshitta sig till att åka iväg.
Ja,
alltså det är som att Luc Besson inte förstår engelska, men typ säger så här, improvisera lite typ, och han hör inte vad hon säger, så hon bara går nuts och han bara speak, vi tar den.
Ja.
Vi går vidare.
Ja, men
nej, men hon ska säga, jag måste till Italien för att hon har blivit kär i Jacques Mayol och hon vet att han kommer vara på dyk-VM på Sicilien och hon så här, bullshittar sin chef att åka dit och säga, det är maffian, och sen bara går hon loss på massa ord.
Ja.
Men jag tycker hela hennes kropp, alltså hon överspelar hela tiden. Det är som att liksom man ska prata lite så här tydligt för att prata med en utlänning och så följer med in hennes kroppsspråk så att allting blir så här. Förstår du nu regissören vad det jag säger?
Ja,
jag är ledsen nu. Ja. Så att man övertar
det. Eller så är hon så fylld av vördnad för Luc Besson så att hon speglar hans franska kroppsspråk.
Just det.
Så hon har jobbat med honom ett tag så hon börjar själv att bli sån här fransk kvinna.
Han gick upp och visade så här hur hon skulle göra scenerna, och de klippen vill vi se.
Oh. Så här säger hon i alla fall.
Duffy, we got big problems in Sicily.
What do you mean?
Oh god, the mafia. The mafia. La Cosa Nostra, De Niro, Coppola, Pacino. I mean, I knew it. I knew we shouldn't have written that policy.
What happened?
The documents are forged.
No.
Yes. The notary is a phony. He's got the same signature as the contractor.
Wait, that can't be true.
Well, it is. We gotta send someone over there immediately. I mean immediately. If we prove the forgery, maybe we're off the hook. There's a plane in 4 hours to Rome, and from there it's a short trip to Sicily.
I'm gonna call Cordoza. He's gonna get us out of this.
No, I call.
Det här är ju horribelt skådespeleri.
Ja.
Och tråkig. Det är en tråkig scen. För att han går på det. Alltså, hon är ju bara weird.
Ja.
Och varför skulle det funka? Det är det som är det tråkigaste
alltså,
med det.
Alltså, är ju väldigt dum. För att det normala är, det tar ut lite semester liksom. Men då bygger det på att det ska vara ett roligt skämt. Och det är verkligen inte kul.
Nej, alltså, det blir hon får ju sparken sen.
Ja, och det är lite skönt.
Ja, det
att de får. Jag tycker också det är skönt att han får sparken när de är super på jobbet. För det känner man också, så här kan ni inte bete er. Nej, de får sparken, vad bra. Det är ändå en verklig värld.
Det är någonting som är rätt med världen i alla fall.
Ja,
det beter sig hur som helst.
Men det är mycket realismen i filmen som jag gillar.
Ja, det är ändå.
Men jag ställde själv frågan så här, har de spelat in det mesta i kronologisk ordning? i filmen. Alltså varje scen liksom spelar de in i den tiden den utspelar sig. Eller har de hoppat, för att jag tycker att hon blir en bättre skådespelerska allt eftersom. Och det här, jag gissar att det här var en lång inspelning.
Ja, för det är ju charmigare scen när hon äter pasta där med Enzos mamma. Hon får inte se honom äta
i... Ja, mot slutet så är det ju, så gör hon ju riktigt bra saker.
Ja, men visst.
Men
ja,
det här i början är ju så här, vad i helvete håller du på med?
Ja, det är så jävla konstigt scen.
Det här är hennes skådespelarutbildning. Hon börjar på noll och sen slutar hon. Hon är helt okej i slutet. Ja. Jag vet inte.
Nej, det är konstigt.
Ja.
Vad tror ni? Håller ni med mig?
Grejen är så här, hon är inte jättebra på att spela humor. Alla är inte det. Alla skådespelare är inte bra liksom. Hon sätter några grejer som jag tycker är lite roligt, men det här ska hon vara rolig. Och det är väl det som är problemet med hur scenen är skriven, att hon ska gå in och vara rolig.
Ja, det kanske.
Och det är inte, för det första så köper man inte situationen, så det är ju inte roligt av den anledningen. Så att hade det varit en annan kontext, då hade det kanske funkat. Men inte med henne och inte i den här sammanhanget.
Jag tycker hon har dåliga scener på slutet också.
Ja, okej.
Men alltså, det är inte lika dåligt. Men jag tycker när hon ska gråta och skrika på honom, så känner jag att det här är inte heller så bra.
Nej, överlag är det.
Men hon är ju en bra skådis. Jag säger nog att det är manusets fel. Alltså för att hon ska inte spela den här rollen och hon ska inte göra den här scenen.
Manuset är dåligt, men det är ju dålig regi. Alltså det är något med hela hennes kroppsspråk. Och det är fler som har något konstigt överspel i kroppsspråket. Alltså det är något som inte klaffar. Och det kanske att man köper det mer när de är italienare, för att det blir så här weird, europeisk, lite stiliserad stil. Men när det blir amerikaner så blir det jättekonstigt.
Mm. Är det därför Jean-Marc Barr... whatever framstår som ganska bra, för att han är så jävla avskalad i sitt skådespeleri och alla andra clownar sig som galningar.
Jag tror inte han gör ingenting.
Han gör ingenting, va? Han är snygg.
Han är så larvigt snygg så att man typ bara så här, det är bara trevligt att titta på. Till och med för en heterosexuell man så är det trevligt att titta på.
Gud,
så att jag menar, det är liksom, han behöver inte göra någonting.
Nej.
Fast han blir inte bra, tycker jag inte. För jag sympatiserar inte med honom.
Nej, det är filmens största problem.
Men skådespelerimässigt funkar han i den meningen att han aldrig känns överspelad. Han känns bara tråkig.
Han känns naturlig. Liksom. Han bara reagerar lite så här halvt för att han spelar hans karaktär ska göra. Det är väl typ Jean Reno som får kämpa mest i filmen.
Vem är det? Det är han italiensk.
Ja, det är precis. Som egentligen är fransman.
Han tycker jag är rolig. Jag tycker han funkar. Jag gillar honom filmen igenom.
Ja, jag är tacksam för att... av den anledningen är jag väldigt tacksam för att filmen gjordes. För det var hans skjuts in i att göra Leon till exempel. Ja. Och så fick han göra lite andra filmer liksom. Jag tycker att han är en bra skådespelare.
Han är bra, han är rolig att titta på. Även när det är konstiga scener så gillar jag att se honom här. Och jag tycker det blir roligt och funkar. Även det clowniga och lite konstiga liksom. Han är ju liksom en italiensk stereotyp på samma sätt som hon är en amerikansk. Men det är uppenbart att någon har koll på hur man ska göra det på ett annat sätt.
Ja, lite så.
Även när det blir larvigt så blir det liksom inte cringe. Jobbigt att kolla på, utan nej, det är en gap italienare med sin mamma, jag köper det. Så här, det bara,
och mamman är en annan stereotyp. Italienska mamman som kommer och säger, hon får inte se mig äta pasta. Så bara, kom igen mamma. Alltså, jo, det finns säkert sådana mammor. Den där stereotypen grundar sig i någonting. Men jag
köper det. Det här är en fransman som driver med belgier, italienare, målar grovt. Men jag accepterar det. Ja. Det är ingen fara alls.
De fördomarna, de här är jag. Men jag har ett stort problem med segmentet med Japans dykarkår.
Det var ju något knasigt. Alltså det var ju något av det, jag vet inte. Jag vet inte om jag minns det när jag såg den igen. Jag minns inte att jag såg det här förut.
Nej. Men jag kommer ihåg att jag var liten och var såhär, haha, kolla på de konstiga japanerna. För att filmen ville att jag ska tycka det. Nu såg jag det bara, holy shit liksom.
Ja, det här håller inte.
Men det är också väldigt europeisk rasism.
Ja.
För det är inte den här liksom... det är bara någonting i tonen som hur de gör det liksom. Att det känns väldigt franskriktad rasism mot japaner på något sätt. Att det känns väldigt som...
Det känns absolut. Den känns rasistisk. Sen får man väl bara tänka att men de skulle väl inte invaderat sina grannländer då. De är som tyskar, ni får ta det här.
Ja, kanske är det.
Men jag kände också att det blir lite sådär. det är ju en film som öser stereotyper åt alla håll.
Ja.
Och den japanska känns jobbigare, men...
För att de går in på led i vita spermadräkter. Typ.
Jag, alltså, tycker det är lite, jävla... jag tycker den är lite rolig. Jag skrattar inte helhjärtat åt den. Men det är ändå ett litet crazy inslag som... det har inte åldrats bra, men, men det är harmlöst egentligen.
Ja, det finns värre saker. Det finns värre.
Det är sant. Men det är påtagligt.
Det är, ja, absolut. Men det är svårt att inte reagera på det de gör.
Ja. Ska vi dra lite stats? Erik, har du något stats?
Jag har lite stats, men det fanns inte mycket att hämta i den här. Alltså. Det känns som att IMDb till exempel inte är så intresserad av franskproducerade saker.
Nej.
Så jag hittar inte jättemycket liksom sånt trivia. Men den var inte alls... Alltså, jag översatte också, för den kostade väldigt mycket att spela in.
Ja.
Budgeten översatt till dollar fick jag googla mig fram. Jag gillar ju inte att vara aktiv. Jag försöker ju hitta allting på själva IMDb. 88 miljoner franc eller någonting. Jag vet. Jag var tvungen att googla översättningen på vad dollarn stod 1988. För att få fram siffran. Den kostade 13,5 miljoner dollar. Och den spelade in worldwide 4.
Det kan inte vara möjligt.
Det är jättekonstigt.
Det måste vara i USA.
Det var det jag tänkte. Men i USA var det mindre när jag kollade på IMDb:s statistik. Enligt IMDb så spelade den in 4 miljoner worldwide. Och den spelade in i domestic i USA bara några 100 000.
Men det måste vara någon amerikansk version av den, eller någonting sånt, för den var ju tydligen supersäljare i Frankrike.
Det var 9 miljoner människor som gick och såg den på bio Frankrike.
Därför tror jag att den här, jag tror att det här inte är tillförlitlig källa hela tiden.
Det är något skumt med den här, med alla de här olika soundtracken och versionerna.
För det är 3,9 miljoner worldwide, men då kanske det är typ den amerikanska versionen.
Ja, förmodligen.
Jag vet inte.
Något sånt.
Den som jag har framme här, den säger att den är 2 timmar 48 minuter. Men okej, okay, jag har blandat ihop statsen. Ja. Men så det är typ den är de största flopparna vi har pratat om man ska tro dem statistiken.
Men också en av de största succéerna i fransk filmhistoria då.
Ja, den gick över ett år på bio liksom.
För det är ju ändå ett filmland som har liksom gott renommé och en historia och sådär. Ja. Och just den här filmen är då där de helst såg. Jag satt och tänkte att det här är en så här fransk skärgårdsfilm. Det är deras sådär.
Men typ som att angöra en brygga.
Nej, det finns ju en lång tradition av att man gör en svensk film i skärgården som blir så här succé.
Ja, just det.
Som skärgårdsdockner, du har ju väldigt mycket filmer bara lite skärgårdsmiljö så går alla och tittar.
Ja, men alltså, vad heter det? Fjällbackamorden. Är det Camilla Läckbergs spelar sig där i Fjällbacka, det är Göteborgs skärgård.
Ja, men det finns mycket skärgård. Alltså, börjar med så här pensionat paradis och så, men det är...
Ja, definitivt. Alltså, ja. När André Wikström har ju en rolig stand-up-rutin om det. Så lägg till, så har du prefixet skärgård, då kommer du sälja grejer liksom.
Ja, skärgårds- det är väldigt romantiserat.
Skärgårdsdoktorn, skärgårds... liksom. Men du kan nog sälja in liksom skärgårdspedofilen och folk kommer vara lugna med det.
känns det som fransmän har ju inget behov av det, för de har ju så här exotiska miljöer överallt. Men det är kul att det här ändå är deras skärgård.
Ja, det kanske är även det. Så Medelhavet är ju...
Jag är lite avundsjuk på deras skärgård.
Ja, jag kände också det. Att jävlar vad våra skärgårdsfilmer från oss som futtiga.
Ja. Men här kommer stats från en annan källa. Och där landar den här filmen 1988 på 150:e plats. På mest säljande.
Ja.
Vi har ju haft andra besök av en fisk som heter Wanda och Roger Rabbit och så det här året. Det här är ju ångvältens år fortfarande, vi är inne på. Men det är ingen ångvält i den här filmen och därför hamnar den på 150:e plats. Och enligt den här, under 88 så spelar den inte in så mycket. Alltså, statistiken stämmer inte med hur populär den här filmen var i mitt minne.
Nej,
det är något fel.
Någonting är fel, jag tror också det.
Jag tror att det är något konstigt med bolag och vilken version man äger.
Jag tror också det. Det är någonting som är lite tokigt.
Då struntar vi i statsen faktiskt.
Ja, men däremot så har jag hittat lite rolig trivia om castingval.
Ja.
Luc Besson ville ha Mel Gibson i huvudrollen.
Ja, varför inte?
Ja.
Vadå, som
Som Jan Lack...
Som
Jack Majol.
Oj, jag försöker tänka mig Mel Gibson 1988. Det var typ Dödligt vapen.
Det är Dödligt vapen. Dödligt vapen är 87, tror jag, någonting. Det är liksom...
Jag hade hellre sett honom. Jag tycker inte den nuvarande är speciellt bra.
Nej, men det, Mel Gibson där, det, han... Det är en helt annan karaktär.
Ja, det är det.
Mel Gibson,
men
gör
jag
här.
Kan inte se att den kan bli sämre.
Det är lite liksom, han kommer in så här kaxig och hardhead. Det är ju så här, i Dödligt vapen, han har lite så death wish för att hans fru har dött. Så han gör ju så crazy. Ja, det är liksom en sån tolkning man skulle få här.
Men det här, jag tror det blir intressant, för han får spela mot karaktär mycket mer. Den här karaktären är ju nästan sjukligt ödmjuk på något sätt.
Ja.
Men samtidigt som han har det här inre att han ändå vill visa sig på styva linan. Och det hade ju Mel Gibson varit jätteintressant, för han känns ju som att han helt tiden ska visa sig på styva linan. Det blir intressant att se honom bara... Nej, skitsamma. Jag behöver inte visa hur bra jag är då, om inte du mår så bra.
Nej, men jag undrar varför Luke består. Jag tror att han kanske fastar för... Han kan ju ha väldigt snälla hundögon, Mel Gibson.
Mel Gibson ska ju alltid... Det ska ju alltid tycka synd om Mel Gibson i film. Ja. Han ska ju vara som martyr. Alltså, det är hans Jesus-komplex.
Ja.
Det ska ju vara så att han ska ligga på sträckbänken och torteras och du vet, alla sådär. Och han
det
älskar
ju skiten. Jesus-film. Jag är för Mel Gibson.
Nej, jag är inte mot Mel Gibson så, men jag vet inte fan vad det skulle bli av den här filmen om han var med.
Något annat, men det kan ju inte bli så... Alltså.
De andra valen han hade, han var också, han tyckte också att Christopher Lambert skulle vara ett bra val. Han var väl ganska het efter Highlander här. Och Mickey Rourke. Det känns som att han har tänkt...
Tuffingar liksom.
Ja, Mickey Rourke och Mel Gibson är mycket mer macho än Jan Bark Barr. Liksom.
Ja, det är lite konstigt att han är så inne på machomän.
Ja.
Mel Gibson tycker jag ändå har något lite skört i sig. Alltså den där, även Dödligt vapen, han har ju något sån här lite...
Precis, men det finns något sårbart över honom. Och det gör inte, Mickey Rourke har inget sårbart över sig.
Nej, man ser mer en liten pojke i Mel Gibson i Dödligt vapen.
Vet ni vem som hade gjort det till en helt annan film? Så i huvudrollen.
Berätta.
James Earl Jones.
Ja, det hade varit sjukt, sjukt otippat.
Jag hade hellre sett den också.
The Little Frenchman.
I want to go down to the bottom of the sea. Do not alert the dolphins of my presence. I shall deal with them myself.
Can I watch you die tomorrow?
Yes.
Det är en helt annan film.
Ja.
Är det där James Earl Jones? Nej, det där är havet.
Men vad roligt att se honom åka ner för liksom i djupdyket och ha den här kameran på hans ansikte. Åh, gud vad dumt.
Nej, vad fan, kan man ha liksom... Går man gå till tankarna med Mel Gibson? Alltså, med tanke på den film den blev, jag tycker att den... Whoever that is, gör det jättebra.
Ja, verkligen.
Det spelar inte upp. Autistisk halvdelfin i toppen. Ja. Hade inte Mel Gibson gjort.
Nej, det hade han inte gjort. Nej, han hade haft hår i bringa och sprungit runt och skrikit.
Ja, Patricia, eller Rosanna Arquette. Vem Arquette är det nu?
Det är Rosanna Arquette, va?
Ja, det finns flera.
Ja, det finns ett
gäng. Ja, just det.
Vad heter det? Var det någon som var påtänkt för hennes roll?
Hitta ingenting. Så totalt ointressant trivia. Det där var det typ mest intressanta jag hittade faktiskt. Så, jag vet inte. Jag tror inte att det är en så här...
Folk verkar veta mer om Area 51 än liksom den stora blå produktionen. Superhemligt projekt.
Ja, big time. Men jag är också bortskämd. Jag brukar vara så här, om jag går in på IMDb så hittar jag jättemycket intressant trivia. Och så försöker jag välja det mest intressanta. Men här var det typ att jag fick skrapa lite liksom.
Det verkar vara den mest märkliga, i alla fall liksom produktionstekniskt, med alla bizarra versioner och så.
Det brukar vara vilken film som helst är typ så här intressant. De hade en 3,5 lins som ett sån trivia som jag skiter fullständigt i. De har inte ens någonting om det.
Nej.
Det känns som att det bara så här, ja, men det är lite trivia att det är baserat på två riktiga dykare och lite så liksom.
Ja, det ska ju sägas också. Och Jack Majol var ju med och skrev manus.
Ja. Det är ju en grej.
Alltså den riktiga Jack Majol, alltså, jag vet inte. Jag tycker det säger någonting.
Ja, det säger någonting.
Det säger någonting, men honestly, det kanske inte är så bra.
Men, fan. Ska vi inte ringa Fanny och fråga vad hon tycker om Rosanna Arquette när vi ändå pratar om det?
Jo, ja, det kan vi väl göra. Vi tar det. Jag är väldigt intresserad.
Ja.
Jag ska också ta upp vad Sanny skrev till oss förut.
Tror ni vi kan ringa på Messenger? Det borde vi kunna, va?
Ja, det tror jag. Du ringer då.
Hallå.
Hej.
Fanny. Hejsan.
Hej.
Hur är läget?
Jo då, det är bra. Jag sitter och försöker undvika att se DuckTales.
Okej. Okay. Men du, har du undvikit att se Det stora blå?
Nej, det har jag inte. Den har jag spelat. Herregud.
Ja, eller hur? För vi snackade förra veckan om så här, vilken intressant film att prata om. För vi tyckte alla att den var bra när vi såg den för jättelänge sedan. Men nu vet vi inte. Och nu har vi sett den. Ja. Vad säger du? För vi pratade just om kvinnorollen, Rosanna Arquette.
Får vi läsa vad du har skrivit till oss här, eller vill du ta det själv?
Ja, nej men alltså, det passade bra ihop eftersom det var så... det blev så typiskt nu att jag hade skaffat barnvakt, men han vägrade den. Och jag är ensam med honom. Ja, Louise, jag pratar telefon.
Vem ringer du?
Nej, jag pratar telefon. Martin ringer mig, okej? Okay? Jag stänger inte dörren. Ja, och då så blev det... Förlåt.
Var det din egna lilla Jack Majol?
Precis. Som ha det känns som att jag har hamnat i det stora blå. Den socialrealistiska versionen. Ja. Liksom 10 år senare.
Mm. Det är ingen glamour, inget medelhav.
Nej, det är mer diagnos och ingen barnvakt. Så är det blåst igen, älskling. Nej,
det
är en vanterplan. Har ni ett badkar i alla fall?
Vi har ett badkar. Det är ingen rolig farbror som ligger där och snorklar.
Nej, inte ens det. Nej, okay.
Den är väldigt dråplig den här. Det är ganska kul tycker jag. Men alltså, kvinnorollen hur som helst... Alltså, för jag minns den här som det mest romantiska jag har sett. Jag hade sett i hela mitt liv.
Ja!
Ja.
Alltså, jag tror många håller med dig. Och vad hände sen?
Sen blev man ju...
Sen fick vi alternativ.
Ja, men precis. Sen förstod man... För vet ni vad? Jag tror att det här också är en sån här extra romantisk grej kanske för tjejer. Man tror att liksom det finns en speciell... liksom killvärld, eller hur man ska säga, som är helt fantastisk, som är helt så här, men bara killar får vara med.
Mm. Ja.
Så blir man stand-up-komiker då.
Mm.
Man tänker att det är där den är, men man får aldrig riktigt fatta det. Men det är ju liksom, det är någonting med det där också tror jag. Jag kan inte beskriva det riktigt bättre, men det är någonting man liksom aldrig kan nå. Och det är väl oftast är det väl ens pappa då, för att det är något känslomässigt man aldrig kan nå med killar liksom. Mm.
Men det är väl också den här filmen att den funkar så bra på tjejer 1988 är väl för att hon får vara lite goofy, men hon är också oftast bara så traditionellt kär i en kille och offrar allt. Hon förlorar jobbet på grund av att hon förföljer den här killen.
Ja.
Och hon skaffar ett barn. Ja, hon blir gravid. Mm. Och han bara, men jag skiter i det.
Jag skulle säga, hon är anmärkningsvärt traditionell även för att vara 88 skulle jag säga.
Precis, men hon får göra de här små goofy grejerna som att äta mycket pasta, gå in och ljuga för chefen dåligt. Och det kanske är därför som det fäster sig extra mycket i 1988 års kvinnor. För att det finns inte så mycket där. Alltså det finns inte så mycket. När kommer Pretty Woman? Det är lite senare va?
90 minst.
Exakt. Senast. Så det är liksom innan Pretty Woman.
Ja. Mm.
Ja, men det är ju totalt liksom, hon hänger ju sig. Alltså i mångt och mycket måste man ju säga att hon är nästan en stalker. För att han liksom verkar ju så där intresserad.
Ja, hon kraschar ju dem på restaurangen som på typ ett hotell som är öde.
Nej, men det här upprepar ju hon. Hon bara ringer och bara, ja men hallå du förresten, kan du inte berätta någonting? Alltså hon kan ju inte lämna honom i fred. Hon går ju emot, hon ser ju bara, han är ju en stor röd flagga. Och hon bara, ja, nej men jag gör det här då. Jag går åt det hållet.
Det tycker jag ställer alltså, frågan om så här, eget ansvar. Så här, är det, för det är inte hans fel kan man tycka.
Eller han är ju helt omedveten om, han säger till och med, när jag är ner i vattnet så vill jag inte åka upp igen.
Ja.
Det finns ingen anledning och han står bredvid henne och de är tillsammans.
Ja.
Det är liksom, take the hint.
Ja, och förstår jag redan första, när de ligger första gången så förstår jag redan att han vill hellre till delfinerna.
Mm.
Alltså redan där är det väl ganska klart.
Vart det enda han tänker på är blåshål.
Dina hål är fine, men... De blåser
inte. Inget blåshål. Nej, men alltså, hon kom in i hans värld. Och hon, ja. hon kommer dit, han har inte bett om någonting. Det är inte så att han har skickat ett mail och bara, har du lust att komma över? Eller du vet, jag är här om du är i krokarna. Utan hon bara dyker upp. Och så stannar hon och stannar och stannar. Och han bara, jag har min grej jag gör. Jag är professionell idrottsman.
Ja.
Det här kräver ett enormt fokus. Mm. Häng runt om du vill. Men bara så du vet, det här är min prio ett. Ja. Jag tycker inte att han har...
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Så mycket ansvar i hennes misär i det här. Sen har han befruktat henne. Det är definitivt hans ansvar.
Där, på slutet så spricker
definitivt hans ansvar.
Ja.
Där borde han vara så. Men vet han om att hon... hur länge vet han om att hon är gravid? Det är inte skit länge. Det är typ 5 minuter innan han dör. Liksom.
Ja.
Men det är väl också en ganska stor grej att han liksom inte ens...
Han nickar knappt till. Det är typ så här, I'm pregnant. Han bara... Det är nästan som att han har, man ser inte ansiktet, men det är nästan som att han gör en suck. Shit, liksom.
Nej, nej, men han verkar ju inte kognitiv de sista liksom 10 minuterna av filmen. Nej. Så jag vet inte.
Jag har spekulation också
genom filmen faktiskt.
Men jag har spekulation att han får någon slags dyka sjuka där på slutet, för att han vaknar upp och blöder näsblod och sen går han för att dyka.
Ja.
Det känns ju inte som att han är vid sina sinnesfulla bruk.
Nej, gud nej.
Men samtidigt så är han ju så jävla snygg liksom när han sitter där och ska dyka ner och man tänker att han vet vad han gör.
Mm.
Men jag tror att tanken är att han ska få någon knäpp liksom.
Ja.
Jag vet inte.
Ja. Men någonstans förstår man henne lite.
Att hon vill ju offra allt för Jean-Marc Barr.
När kameran glider lite över honom då och då. Ja. Man bara, gud, hon är ju helt jävla. Oj, där är han, ja.
Ja, det...
okay, så där i baddräkt.
Ja, det kan jag förstå. Jag kan förstå att man blir kär. Mm. Det är ingen snack om det. Och jag som liksom 13-åring blev ju kär i honom. Jag blev inte kär i henne. Jag blev kär i honom. Så det kan jag definitivt förstå. Men har jag tycker att det är en extremt hennes kvinnoroll är liksom värd att diskutera.
Ja,
men gud. Men jag tycker det är lite som den här Lena Andersson boken Egenmäktigt förfarande, om ni har läst den.
Ja, då, faktiskt.
Men den handlar om när hon blir kär i han den här fulla filmregissören.
Roy Andersson.
Ja, precis.
Ja.
Och hon vet att så här, men det här är ju... jag kommer ju bara såra... Alltså, det är inte ens så att han sårar mig, utan jag bara sårar mig själv.
Mm.
Där tycker man också att de får skylla sig själv. Eller jag tycker, där tycker man också att de får skylla sig själv lite grann.
Ja. Jo, men precis. Och hon vet någonstans det. Lite. Men hon gör det ändå. Och det är väl lite det den här väldigt skumma andra kvinnorollen som faktiskt finns, förutom då den tjocka, roliga mamman.
Ja, just det.
Otroligt mycket italienska rasism i den här filmen. Men åtminstone.
Mm.
Den här skådespelerskan från Spanien.
Som dejtar Enzo.
Enzo precis. Då, tar dit och som bara verkligen är en annan fisk i vattnet för honom, så att säga. Men hon är ju så där, hon bara, ja, vi gör ju det här, vi får ta det vi får ungefär. Hon verkar lite mer på det klara med att så här, det här kommer inte gå.
Nej, men hon är ju en fotbollsfru som vet exakt var hon står någonstans.
Ja.
Just det. Ja, men precis.
Ja, men det här är professionella idrottsmän som är superfokuserade.
Han är borta hela tiden. Jag kan ligga runt med andra. Ja. Jag tror inte ens han bryr sig.
Nej.
De har en bra överenskommelse.
Ja, exakt. Mm. Exakt.
Om jag blir med barn så kommer jag ändå få ta hand om det själv. Oavsett,
oavsett om man dyker ner och aldrig kommer tillbaka eller inte.
Ja, men det är lite så här krasst. Ja.
Men verkligen. Det är lite... Ja, men det är spännande att träffa henne. För man har träffat den typen av kvinna bara när man har jobbat extra på Docksta sjukhem också. Liksom. Men det är också sådär att liksom, det är på något vis en sån gammal kvinnohistoria det här. Kan jag ändra honom?
Ja,
absolut.
Liksom, kommer jag lyckas? Man kommer ju inte det. Man vet ju det också. För man har ju läst den här historien 1000 gånger.
Mm.
Men det går on ju. Liksom, spelet spratt och bara, men jag kanske ändå, eller vad tror ni?
Ja, det låter precis rimligt.
Ja, det är ju en väldigt, alltså så otroligt besvikande besvikelse i slut. Ifall man går in med den grejen att så här, hon kommer säkert förändra honom. Mm. Av det anledningen tycker jag att det är ett underbart slut. Mm. Att det är så här, you can't change him, liksom. Nej.
Om något så drev du honom ner i djupet ytterligare.
Ja, han hintar ju hela filmen. Alltså, jag vill hellre vara där nere. Jag vill hellre med delfinen än med dig efter det där sexet. Och sen är han typ så här, du vet, när jag är den långt där nere, jag har ingen anledning att komma upp igen. Nej. Han försöker och försöker berätta det gång på gång. Hon lyssnar inte.
Ja. Men gud, det där tycker jag är så plågsamt när han säger så. Alltså, kan han inte... Men alltså, är han... Han är lite... Han är lite bakom
flöten. På spektrumet har vi slagit
fast. Vi pratade om det, vart någonstans han ligger på spektrumet. Ja,
ja.
Ja, ganska långt bort, va?
Ja. Ja, men det finns ju någon sorts, och jag tror definitivt att det finns element av, det här är ju fri tolkning då, jag vet inte om Luc Besson hade det i åtanke, men utsätter man sig själv för syrebrist tillräckligt länge så påverkar det hjärnan. Jag jobbade som cykelbud en sommar lite längre, kanske 8-9 månader när jag var ung. Och då
var det ett jobb att blåsa upp däck med munnen?
Nej, men det var en kille som jobbade med, han var cykelbud också. Och han höll på med undervattensrugby. Pelle Santiago hette han, vilket är ett sjukt bra namn.
Pelle Santiago. Bästa namnet ever.
Han höll på med undervattensrugby, vilket är en sport som är helt bizarr. Alltså, du har ett snorkel och cyklop och grodfötter och du spelar rugby under vattenytan. Det är så fruktansvärt hårt för hjärta och lungor. Man måste vara otroligt vältränad. Han brukade hålla andan mellan, det var så korta bud som kanske tog, du vet, det var sådana reklambyråer som var så här, måste ha en grej från härifrån till dit, och det kunde ta så här 2 minuter och trampa med cykel. Han trampade det på typ så här 1,5 minut, fast han höll andan hela tiden.
Jesus.
Det var en reklambyrå som hette Traffic, och så var det en reklambyrå som hette Alm. Så Traffic till Alm, där gick det många bud så här. Och det var ett snabbt bud. Där, så när Pelle Santiago fick ett traffic till Ann, då bara tog han budet och så bara... Och så trappas med golvet. Och så kom han fram och bara... Men han pratade lite flummigt. Alltså, han pratade lite... Alltså, tjena lagar. Och vi trodde så här, Pelle Santiago har fått en hjärnskada. Vi är inte 100, men det kan vara så.
Ja,
just det.
Och jag kan tänka mig att så här, varför har det inte liksom... Jack Mayol, det är fullt rimligt att han har fått hjärnskador genom åren.
Ja, men det är rimligt att säga att båda de har någon slags hjärnskada.
Ja, det här är två hjärnskadade killar.
En så, han kan ju knappt prata. Det är typ hans dialog. Och han dör ju för att han inte pallar det. Och i slutet så känns det som att det är någon hjärnskada som gör att han bara flippar och drar ner i djupet.
Ja, men precis. Det är galna människor.
Det är galna människor.
Det är galna människor. Ja. Det finns ju ett homospår man kan gå också, som jag tycker är lite billigt. Ja, men det finns ju väldigt mycket homoerotik mellan de två männen, och det finns ju också någonting med att han ska ut och leka med delfinerna istället för henne.
Ja, men det är undertoner på den förbjudna tiden när man inte fick säga saker tydligt.
Jag tror att det är en vulgär tolkning av filmen, men det finns ju en undertext som man kan...
Fast det är ju en lite rolig grej också när hon kommer där och bara, vad har du varit hela kvällen? Och hon ligger och sover vid vattenbrynet. Så han bara, jag lovar, jag har bara varit med den här delfinen. Och hon bara, hela natten eller?
Ja, det är ju som sagt.
Du går bara med en kvart.
Träffar du inte den där bläckfisken också som du tycker är så tjusig?
För mig har ju delfiner blivit väldigt förstörda sen 80-talet av allt det här om att de är så rapey. Mm. Jag tänker varje scen med delfiner tänker bara på att han simmar ut med en massa våldtäktsdjur.
Ja,
just det. Liksom.
Ja. Det är också lite ytterligare en dimension. Ja. Tror ni att han var oskuld?
Ja, det tror jag.
Ja. Att han blev van med oskulden i filmen, menar du?
Alltså, jag menar människo-oskuld.
Ja, ja, det tror jag. Jag tror
att det är första gången han ligger med en tjej är med Rosanna Arquette.
Tänker man då när man ser den här när man är yngre fan, är att så här, han måste vara jättebra i sängen för han är så nyfiken på den kvinnliga kroppen? Mm. Eller tänker man realistiskt? Han har ingen aning om vad han gör.
Nej, jag tycker att det skiljas ganska väl. Första samlaget så är hon ovanpå och gör allt jobb.
Han gör ingenting, nej.
Och sen så har han börjat lära sig, då är han lite ovanpå. Och då har han blivit lite bättre och säger att han älskar henne och sådär. Inte sådär.
Ja, så kanske det är.
Mm. Så att det finns en utveckling, det finns en berättelse där.
So she can change him.
Ja.
Jag måste säga att när jag såg den här första gången att jag var ju väldigt killrädd, även om jag var väldigt nyfiken. Eller kukrädd.
Kanske. Igen? Vad var det för...
Vi måste ha ett specialavsnitt om detta.
Såg du den här direkt efter buggen här med din tjejkompis?
Ja, men faktiskt. Det var väl Salo och jag igen där.
Ja.
Ja, nej, men jag tror jag mer tänkte, ja, det här var lite softat. Jag kanske fick mens nu. Jag går till toan och kollar.
Är det något som händer?
Nej, men alltså jag hittade nog på en förklaring för att inte titta just då.
Ja, jag trodde det var något som hände på riktigt.
Ja, jag med.
Trodde du?
Nej, det hände faktiskt under julkalender 98, Pelle Svanslös. Mm. Kanske 12:e avsnittet. Ja, skitsamma. Det var en spännande sak. Att Björn Kjellman så nära in på sig när man... Ja, ja.
Men... Jag vet exakt vad avsnittet handlar om.
Ja, exakt.
Bara kolla upp.
Nej men fan, det var nog mer otäckt. Men han var ju så gullig. Och plus, man visste ju ingenting själv. Så vadå, det passade väl utmärkt.
Med vad? Alltså.
Med vad?
Nej, men alltså de här sexscenerna. Eller,
jaha, liksom, det var behagligt.
Man tänkte inte.
Det var en bra ingång för din kukrädsla, menar du?
Jo, men precis. Man skulle bli livrädd om man hade fått följa med en så i sängen. Liksom.
Ja, Jesus Christ. Ja.
Nej, det finns ju en anledning till att pojkbandsstjärnor ser ut så där och drar till sig.
Visst.
8-12-åriga tjejer.
Rakad bringa ska det vara.
Ja, men det är så superandrogynt.
Ja,
liksom.
Ja.
Ja, och det här är väl liksom nästa steg från liksom, Justin Bieber 13 år.
Ja, men
upp till, liksom, det här är nästa steg. För det här är en man, men han är supersnäll.
Men det är fortfarande superlen hy med lite skäggstubb. Liksom.
Eller hur?
Ja, precis.
Tycker jag går ihop med andra vi pratar om.
Blyg oskuld.
Blyg oskuld med
syreskada. Jag tror man kan ha syreskada i ett pojkband.
Det är också en bra alternativ titel på den här filmen.
Nästa steg som sagt.
Extreme.
Minns du när du såg den här Fanny första gången och så?
Jo, men jag minns. Men det, ja, precis. Det var hemma hos Hedvig. Jag var ju väldigt kär i hennes storbror. Men ja, han hade den här då. Så,
han hade den? Det,
väldigt vacker sådär. Och tyckte man. Och ja. Vad romantisk. Och alltså allt det där. Det är ju mycket så valskrik i bakgrunden och sådär.
Ja.
Eller vad man nu ska säga. I musiken. Jättepaj musik hela tiden. Och, eller den var inte pajig då, kändes det som. Men
jag tycker
nu...
faktiskt inte att den är så pajig. Jag tycker om vissa jag tycker vissa låtar eller stycken kanske, med vad får kalla det. Jag tycker de är faktiskt ganska, alltså det finns ingen som gör musik som Eric Serra. Alltså han gör ju till Femte elementet också senare, och det är en väldigt speciell kompositör. Så jag uppskattar att han finns. Sen, visst, det är ju väldigt så här sexigt och liksom fuktigt allting, och
jag
även
vet,
musiken.
Jag vet ingenting om honom.
Nej, heller. Men det är väldigt mycket 80-tal i ljudbilden.
Ja, men det är det. Men,
mycket 80-tal över sexscenen också.
Ja, men gå in en sekund och titta på Femte elementet om man inte har gjort det på ett tag. Och tänk på musiken. För att det är också där väldigt special.
Liksom. Jag hade ju tanken på att så, någon gång ska vi se det Femte elementet som i Holleden.
Ja.
podden. Men nu börjar jag tveka, för jag vet inte fan om någon av Luc Bessons filmer håller.
Men klart, jo, men måste Leon se femte elementet.
Har jag sett om. Den tyckte jag.
Ja, jag tycker femte elementet är en utmärkt nominering.
Mm. Är det så?
Ja, det tycker jag.
Jag kan tänka mig, jag har sett hela det. Jag tror jag bara sett halva typ.
Den är så konstig, så att jag tror att det finns många åsikter om den. Så
det är lite weird för att den är så pedofilig, men jag tycker den håller som film.
Ja, jag tycker den...
Jag tänkte jag skulle försöka se...
Kanske för att den är pedofilia weird, jag vet inte. Men det...
Jag ska försöka visa Den förlorade barnens stad för min son ikväll, tänkte jag.
Ja.
Vi får se om det... Det måste ju vara han också, eller?
Jag vet inte.
Eller är det...
Nej, det är någon annan, va?
Det är någon annan, tror jag.
Det är någon annan fransman.
Ja, inte det. Det finns fler.
Ja.
Det finns två.
Han som gjorde en av Alien-filmerna. Han som gjorde Alien 4, va?
Alien 4. Fyra...
Det är någon weird fransman som är så också gjort delikatessen.
Ja,
och
precis. Ja. Just det. Precis.
Fanny, får vi ringa upp dig om en stund i slutet, och så kan du vara med på liksom håller den segmentet? Får vi ditt
utlåtande? Jo, men jag tror att det kommer gå.
Bra. Mm. Vi ringer upp om en stund.
Okej. Okay,
ja, okay. Ciao.
Nu ska vi prata killgrejer.
Har ni någon favoritscen? Någonting som ni tycker sticker ut?
Ja, alltså det är ju mycket detalj. Jag tyckte den var rolig. Det kom precis efter det klippet som vi ser i början, när de pratar med den jobbiga amerikanen.
Ja.
Så bara de säger, vi har talesätt i byn vi kommer ifrån.
Ja, just det.
De ska
vara såhär
asballa liksom. Ja. Bara, ska du utnyttja min situation här? Så säger de bara, vi har talesätt med såhär coola italienare.
Ja,
och så kommer de inte på det. Jag tyckte det var en väldigt charmig detalj. Det gav mig stort hopp om resten av filmen.
Ja. Och så föll det lite.
Guldkorn. Den har några sådana rakt igenom. Alltså,
Nej, men jag
här.
In my village we have a saying. How does it go again?
I don't remember.
Well, what's that supposed to mean?
Forget it.
Jag vet vad det betyder. Det betyder att de är liksom... De är djupa... De är starka män med en sån stark koppling till hembygden.
Ja.
Men de är också riktigt två clowner i en liten bil.
Det blir lite roligt att de nästan driver med klyschan på sätt att italienare. Ja. Att det är typ så här: we have a saying in our village.
Ja,
så
bara,
I don't know what it is. Det tycker jag har ingen sån favoritscen egentligen. Jag tycker det flyter ihop. Men jag uppskattar alla undervattensscener. Jag tycker, även om jag klagar lite på det här fisheye-perspektivet. Mm. Det är jävligt snygga vattenscener.
Det är ju det som jag tror, så här, det är det som gör att om det är någonting med den här filmen som håller, så är det ju fotot och miljöerna.
Ja.
Alltså Sicilien är ju magiskt.
Ja, det är snyggt, alltså.
Man kommer inte undan att Sicilien är Sicilien. Liksom.
Ja, ja.
Södra Frankrike och hela Medelhavsgrejen. Mm. Alltså stora blå... Alltså, riktigt Grekland,
turistfilm,
Sicilien.
Film riktigt så.
Vad sa du?
Riktigt turistfilm.
Ja, det är ju det.
Ja.
Det är ju det. Och av en anledning så här, det här, jag vet inte, har någonting sålt Sicilien mer sen Gudfadern liksom?
Mm. Nej, men det är väldigt bra bild av det. Ja. Till skillnad från Gudfadern. Där det kan vara lite idylliskt, men det är också väldigt mycket mord här ju liksom. Men jag vet inte. Men sen så jag gillar ju Jean Reno. Alltså när han är med i bild så är man märker att det är en filmstjärna.
Mm.
I skärmen liksom, i bild.
Ja.
Så jag gillar de scenerna.
Jag gillar honom även om han är märklig. Jag tycker, nu, vi pratar ju så mycket om hur konstig och dålig den kvinnorollen är. Det var något sådär bara roligt med att hon vill ha barn, för att riktiga kvinnor vill ha det. Men man, i film så skulle man förmodligen oftast valt bort en sån grej.
Ja.
Att sådär, hon träffar någon och vill genast ha barn.
Mm.
Det känns som att, oj vad sällan man har sett det här, fastän det är så rätt ofta. I det riktiga livet. Alltså det är någonting med att hon är så super... Alltså hon är ju alldeles för mycket någon slags sådär, jobbig 80-talsstereotyp kvinna. Men det är också lite så här, men jag får se det här.
Ja, men man kan också tolka det som att hon är en sån här typisk karriärskvinna. Men det är just Jean-Marc Barr som gör att hon måste ha barn nu.
Det är så jag tolkar det också. Och jag tycker att det är rätt realistiskt. Och det är inte en söndershottad kliché.
Ja.
Att hon plötsligt vill ha barn.
Nej. Jag kommer att tänka på en scen som inte är min favoritscen, men jag tänkte ändå att det var värt att ta upp den, för jag tycker den är så konstig. Och det är lite för att han, Jean-Marc Barr, är så konstig. Eller han, vad heter han? Jacques
Maillol.
Jacques Maillol är en ganska konstig karaktär. det är precis när Jean Reno ska dyka för sista gången, spoiler alert. Det är 2 timmar och 17 minuter in. Och han går och ska berätta att det är farligt att dyka. Och det är någonting med hur han gör det. Jag förstår inte om det är att karaktären är så konstig. Men det låter nästan som att han pushar Enzo till att göra det. Han går dit och så börjar han prata med honom. Och det är nästan som att han vet att Enzo kommer dyka på det här liksom.
Mm.
Och det är lite intressant för att jag fattar inte riktigt varför de har gjort det på det sättet.
Mm.
Jag tror det ska vara typ 2 timmar och 17 in.
They want to cancel the competition. For a while.
Why?
Not safe, they say. The doctors say you can't go deeper and survive.
You say that because you have the title.
No. I would never cheat you.
That's very nice of you.
Men bara någonting, alltså att det är liksom ingen vädjan direkt. Utan han sätter sig bara typ så här, tittar ut i havet och bara, det går inte att slå mitt rekord. Det är för farligt. Ja. Då läkarna säger att det går inte att slå det. Alltså det är lite den grejen. Och ja, sen så är han typ så här, no, I would never change. Men det är någonting med hur han gör det. Jag vet inte om det är skådespeleriet.
Jag tror det är dåligt skådespeleri. Ja, jag tror han spelar här... på sin fulla kapacitet film igenom. Och det är bara så här, nollställt, dykarskadat uttryck.
Ja. Ja, men för det känns lite som att han nästan utmanar honom. Att det är så här störig liksom.
I would never cheat you.
Yeah.
They say it's
too dangerous, they say. No man can survive at the death I was already at. Asshole.
I have maximized human potential.
I am half dolphin. They rape me at night.
Jag vet inte. Ja, nej, det är, alltså, manusmässigt så är det ju, tycker jag att det är snyggt, för att det är exakt mellan skärningspunkten mellan jag skulle aldrig jag bryr mig om din säkerhet, för att jag bryr mig om dig som människa. Ja. Och eller är det jag vill inte att någon ska slå mitt rekord någonsin.
Ja, jag skulle dra upp skådespeleriet en smula för att få fram det bara, för att det känns så.
Jag hade ingen problem med den scenen. Det finns ju något som jag tycker är ganska bra med deras relation rakt igenom, att det är liksom lite så där oklart, men att han vill liksom inte övertrumfa honom.
Nej.
Alltså Enzo får liksom tjata på honom för att tävla, och han någonstans vet att han är bättre. Även i första scenen om pojkar så vet han att han är bättre, men han vill liksom inte utmana Enzo.
Nej.
Och man får aldrig någon riktig klarhet i det, om det är sån här lojalitet, vad det är. Men jag tycker det är en fin psykologi där någonstans.
Ja, det hade kunnat vara ännu finare.
Den hade kunnat göras bättre, sådär. Men det är okej för mig att den får vara lite dunkel.
Ja, kanske.
Det är däremot inte okej med hela slutet, där jag inte förstår längre varför de gör olika grejer. Jag förstår inte varför han vill dö på slutet. Och... alltså det är olika val där som är för att det ska bli en stor tragedi och drama för mig. Det känns som att jag vill fatta varför. Det räcker inte att det är lite poetiskt.
Ensos död är ju högst förståelig. För att han är liksom, det är hela hans drivkraft.
Det är inga problem.
I'm number one. Liksom, det är hela hans grej.
Jag har överhuvudtaget inga problem med det. Men det är det som händer efter där. När det blir, dels blir det lite otydligt. Dör han för att han har stannat för länge ner i vattnet hos Enzo där? Då skulle jag vilja ännu tydligare att
Han hinner ju knappt ner. Han dyker ner och sen så kommer de upp.
Och sen blöder du ur öronen och då vill man veta, har han liksom nästan dödat sig själv redan där för att han är så kär i Enzo? Varför var det här så viktigt? Och sen så ska han ner och dö igen. Och det är återigen så där, det känns bara som att det är poesi. Han ska ner till sina sjöjungfrur och han passar inte i den här världen. Men jag fattar inte exakt vad som händer, och det gör slutet väldigt mycket sämre för mig än vad det hade behövt vara, tycker jag.
Med det sagt så är ju amerikanska slutet hästlängder ännu värre.
Jag fattade inte det heller. Dör han inte där? Simmar han bara med delfin?
Han åker ner till dödsdjup och träffar en delfin och så simmar de upp till Bill Contis musik.
Ja. Och simmar runt en stund. När tjejen tittar på.
När tjejen tittar på också.
Ja, men tjejen sitter ju kvar där.
Då blir det ju ännu, det då förstår jag varför den spelar in på så 4 miljoner. Ja. Det är ju bara helt obegripligt.
Ja, det är helt konstigt.
Och så en mer klipp till 1,5 timme.
Ja.
De bara så här italienska pastaskämt. Ja.
Pastaskämt och djupdyk. Ja. Det är också en bra alternativ.
Ja, Stefan och Christer-versionen. Fy fan vad dåligt. Alltså när jag såg det, för du skickade det Erik på, ja. Det finns på YouTube, det alternativa slutet, ja. Och han kommer upp där. Då är allting är liksom förgäves. Allt är helt onödigt, ja. Allting innan är sådär.
Helt jävla bortkastat.
Det är helt överflödigt, ja. Bara. Det spelar ingen roll.
Och man hör...
Han åker ner, han kommer upp, han simmar runt. Ja. Så bara, ja, han dog i alla fall inte.
Och det är liksom Bill Conti av alla. Det är verkligen rockymusiken som slår på liksom. Mm. Lite mer romantiskt. Men det är den här bam, 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 bam. Okej, nu är vi inne, hörni. Okej, nu träffar jag delfinen. Nu förstår jag allting.
Kommer upp till Queens. We are the champions.
Ja, fy fan.
Onödigaste scen då. Vad tycker ni? Får jag börja?
Ja, jag börjar.
Alltså, anledningen till att jag skapade det här segmentet för att jag hade en onödig scen.
Kör hårt.
Men det var den här, är det farbron eller? Som är döv och bubblar i badkaret med snorkel och cyklop. Mm. Förstår inte vad fan det ska vara till för. Och sen kommer de hem till honom och de dricker och han är döv. Och Enzo är där och skrattar åt gamla farbror, farbror Majol.
Jag tror att man måste förstå detta som segmentet. Jag ska berätta. Jag tror att man måste prata om fransk humor. Jag tror att det här är en klassisk fransk sketch. Jag tror sådär, man måste tänka såhär serier som Gaston, som är Gaston gör något tokigt, någon blir riktigt arg och blir röd i ansiktet och vrålar. Fransk humor är något annat.
Ska det finnas en äldre farfar som skriker?
Ja, det är något med att bara, han gapar ganska mycket. Det tror jag är roligt i sig. Och sen så tror jag det är roligt att han är döv och missförstår. Och det räcker för att det ska vara med i filmen. Jag tror att det är sån där som grannen i Beck. Att det är så roligt. Och fransmän känner som värme. Att det behövs inget annat.
Ja, men för här är lite farbror Majol. Lyssna på hög musik hemma också.
Jag tror... Alltså jag tror... Jag tror att det är så mycket skratt. Jag tror att det är så mycket skratt i den franska biosalongen här så att man inte hör repliken.
De därför har de inte så mycket repliker.
Nej, jag tror att det är så... Jag tror att det är en matta av...
Luke Besson är såhär,
of your eyes.
Här är money shotet, här kommer det bara liksom. Här låter vi bara festligheterna starta ordentligt.
Nej, det är obegripligt. Jag tyckte det fanns något som jag ändå tänkte på, som det där att de är sådana stjärnor men att de ändå inte är särskilt rika och kör runt i en skruttig bil. Det tyckte jag var lite mysigt på något sätt. Att man kan fatta att det finns en sån värld. Att det inte så, du är världsmästare i fridykning. Det betyder inte att du är någon slags James Bond-filmstjärna. Du måste också ta lite skitjobb. Men du har också en upplåst självbild. Jag tyckte det var liksom lite mysigt.
Ja, jag förstår inte riktigt. Jag förstår inte riktigt hur det går ihop. För att sen är han ihop med den största spanska filmstjärnan som finns.
Och kör en fin båt.
Jag förstår inte riktigt hur den där världen är.
Nej, jag började också tappa den där. Jag var gladare innan det hände. För innan det så fick jag det för mig. Okej, det här är som vissa sporter är. Det är klart att det är jävla prestige där. Men det finns inte hur mycket pengar som helst.
Såhär longboard.
Men, och det är inte därför de gör det riktigt. De gillar sporten och sen så kommer han i en stor jävla
Men samtidigt har de ju mycket. Det finns ju mycket sexappeal i det liksom. Så att det är klart du får ändå mycket tjejer. Och du blir ändå så här kax, jag är världens bästa på att dyka djup liksom. Man fattar att det är en skrytgrej.
Men har du ingen stor sponsor, då bor du i en liten lägenhet.
Du kör en skruttig bil. Men lite som jag bara tänker mig att det finns sporter som är så.
Jag tänker att det finns bergsklättrare eller du vet någon som håller på med.
Lite som kultur kan vara. Stand-up blir ju dålig jämförelse för det blir ju vissa väldigt rika, men det finns mycket så här kultur som har så här jävla vad de lever för konsten och har jävla prestige och ligger med alla, men så mycket pengar finns det ju inte.
Nej. Jag har faktiskt en onödig scen. Det är jävligt otippat. Jag tycker pappans död är lite onödig. Jag tycker inte att det gör så mycket för filmen.
Nej.
För att han är konstig redan innan. Han är samma karaktär när han tävlar med Enzo om att hitta den här pengen. Mm. Han är liksom redan sig själv där. Mm. Han pratar ingenting om det. Och det behöver man inte göra. Men min poäng är att du kan ha den här filmen utan att ha pappans död.
Ja, den är konstig. Alltså en mer amerikansk film, sådär, Top Gun... Sådär.
Så hade det varit viktigt.
Det hade varit så jäkla tydligt, det var övertydligt också. Han bär med sig det här och han kan inte göra det för han minns pappan, men han måste övervinna och så till slut. Så hela det köret. Och i början när de var uppe i bergen så tänkte jag, ah, han har aldrig velat se havet där. Han vill se upp i bergen. Nu ska han åter få se. Så hade det varit i en South Park-parodi över den sortens film, så hade du börjat så här, jag vill aldrig se havet igen. Mm. Du måste, en sista gång måste du ner till havet och dyka igen. Vi behöver dig.
Ingen dyker som du.
Ja, jag har inte berättat, min pappa. Alla där. Och sen när han ska dyka och allt står på spel så får han flashbacks av pappa. Men sen så skakar han av sig det.
Men, och det är flummigt att säga, men, liksom, man måste inte säga allting. Men det har så otroligt liten relevans. Och sen gillar jag inte också att han är typ så här, pappan gör narration på sin död. Han är typ så här, det läcker i dräkten. Hjälp mig! Fan, nej, nu kommer det i vatten! Och så sjunker han. Och jag är så här, men om du kan prata så kan du fan simma. Mm. Simma upp då. Mm. Jag köper inte döden heller, jag tycker den är fånig. Ja. Så att jag blev såhär, jag såg den blev besviken, för jag kommer ihåg att jag var tagen när jag såg när jag var liten. Jag bara, åh, nu kommer den här jobbiga scenen. Men det var inte liksom, det var såhär,
jag håller med. Jag tycker pojkens reaktion är gripande.
Ja, absolut.
Pappan i dräkten är lite konstigt, det är lite taffligt.
Ja.
Alltså det känns ju som att slutet ska knyta ihop säcken med pappans död.
Ja.
Men gör det inte för att man inte fattar riktigt vad som händer. Eller jag fattar inte. Det är någon som är smartare kanske.
Uppbyggandet där. För du kan inte bara få dyka sjuka och bestämma dig för att träffa pappa. Alltså det finns liksom...
Men på något sätt sitter ju allt det där ihop med hur han reagerar på att en så dör och att han lockas att dö i havet och hela grejen. Det är klart att det hör ihop med pappan, men det är så jävla flummigt.
Väldigt, väldigt löst skulle jag säga.
Jag tror att den hade större betydelse när han började filmen. Och sen filmade han så mycket, och så blev det så mycket, och så blev det så mycket. Och sen hamnade den lite i bakgrunden. Sen har han glömt bort liksom vad... Hur han... Vad gjorde jag den här filmen för? Ja, just det, var pappan. Fan, jag måste knyta ihop det på något sätt.
Monsieur Besson, vi har inte haft en undervattensscen på 1 timme och 50 minuter i den här filmen. Mm. Ah, just det, det handlar om vatten. Monsieur Besson, var det inte något med pappan i början? Vi måste ha med pappan.
Nu tycker jag du håller på med fransk rasism.
Ja, det är
precis som Luc Besson håller på med italiensk.
Det är tillbaka kaka på honom.
Jag försvarar hans... Jag tänker att de är så mycket grannar att det blir inte sådär sydlänningar, utan det blir bara grannkivande.
Ja, liksom. Är det som Sverige och Norge kanske?
Ja, jag tänker att det är mer så.
Jag tror också det. Jag tror att allt eftersom så blev den här pappa-grejen mindre och mindre relevant ju längre han jobbade med filmen.
Och särskilt, jag tror att director's cut bara är sidospår från liksom någon slags linjär linje.
Ja, det tror jag. Ska vi se om vi kan runda av, eller?
Ja, vi ringer Fanny.
Ja, ska vi göra det? Och om det är någonting ni vill tillägga så säg det nu, eller för
tig
alltid
för
håll er tystnad om den här filmen. Är det någonting?
Ja.
Hej Fanny.
Hej.
Läget?
Jo då, det är samma.
Ja, det är samma. Vi tänkte runda av nu.
Mm.
Och vi tänkte först be dig om du har något sista att säga om filmen som du inte har fått sagt. Och sen tänkte vi ställa frågan.
Ja, en sak som ni säkert har nämnt vid det här laget, men som jag bara behöver känna att jag behöver få ur mig. Blandar han ihop Italien och Grekland med flit, eller är det bara att han skiter fullständigt i andra länder än Frankrike?
Vart är det någonstans? Jag har inte tänkt
på. Alltså för att de är ju först i Grekland.
Ja,
när han är liten.
Ja, just det.
Då så skriker alla viva Italia, och du vet, det är väldigt mycket Italien-karikatyr. Jag får inte riktigt ihop
det där. De är ju en italienare och en fransman, men de har väl på något sätt vuxit upp i Grekland. Jag tänker att de är... Det är nog bara att det är komplicerat, men som det kan vara i verkligheten.
Det jag gissar är att det finns, det är någon typ av barnen har pappor som är i en bransch där de kommer från hela Medelhavet för att jobba. Kan vara, men jag tror att det har någonting med fiskenäringen att göra eller något sånt där. Och då finns det italienare där, och så finns det fransmän där, och så finns det greker där. Och de åker runt i Medelhavet och gör olika jobb. Och de kommer från olika länder i närheten.
Vi ska komma ihåg att det är en film som inte alltid lägger krut på att förklara allt man behöver veta. Nej. Utan ibland... Nej.
Jag försöker bara rationalisera.
Det slog mig precis. Han har en amerikansk mamma, eller hur?
Ja, precis det också.
Och han säger så här, why did mama leave? Och han är typ så här, pump. De står där i början.
Ja.
Hon är Roseanne Arquette. Hon hade bara vett att dra efter barnet. Alltså, det, historien upprepar sig. Hon träffar någon så här het fiskare som gillar att dyka, och hon bara, jag kan förändra honom. Och så märker hon när de har fått barnet att det går inte att förändra honom. Så drar hon.
Eller så är det den dykaren som har träffat en kvinna och tänker, jag kan förändra den här dykarkvinnan. Nej. Bara stack och dök i USA istället. Vi vet ju inte.
Nej, så kan det ju vara. Men jag tänkte att det var lite history repeat itself. Ja. Förlåt, det var inte meningen.
Jag köper det helt klart.
Jag tror att det är absolut.
Det är det jag tror ja. I alla fall. Men, ja, men eller så är det ett liksom slappt sätt att försöka få in alla de här fransmännen och italienarna i det. Men jag förstår inte Greklands grejen. De kunde lika gärna ha varit i Italien.
Ja, varför?
Det hade funkat lika bra.
Ja, men det var säkert riktiga Jacques Majol som var så här. Nej, vi var i Grekland. Skriv in det.
Ja, det är
för att han är autist som är det.
Ja, precis. Jo, men det behövs inte för filmen. Men vi var i Grekland, för
han
fan.
Han förstår för mycket. Han kan inte bli orimligt att förstå sig på kvinnor på det sättet.
Då ska vi vara i Grekland och så ska vi ropa vi var i Italien.
Han kan bara säga ja. Sen får han bara titta på folk som han gör.
Ska vi börja ställa frågor? Yeah. Jag börjar med Erik.
Ja.
Håller den?
Du? Den håller inte.
Nej.
Det är nummer 2 för mig. Det är min andra film, tror jag.
Okay.
Och vad de har gemensamt är att de har blått i sig. Så jag har listat ut att jag gillade inte Avatar, för det är blåa människor. Mm. Och jag gillar inte det stora blå, för det har blått i titeln. Så nu har vi någon slags, jag har någon slags mönster här. Men ja, nej, den håller inte. Jag tycker den bara försöker och missar. Det hade kunnat vara ett bättre film. Men den är inte bra.
Nej. Ja, man behöver inte säga så mycket mer än så.
Nej, skarpaste sågning.
Ola Rell hade ju inte sett den förut, men håller den?
Den håller absolut inte. Nej. Jag blir inte lika arg som jag blev på Avatar och sådär, men den är på vissa sätt anmärkningsvärt dålig. Alltså, det är ju kanske att man får tänka att det är en så här europeisk film och de får vara lite mer poetiska, och jag kan känna sympati för det, men det är också sådär, det här har inte släppts igenom i en Hollywood-produktion. Att slutet är så oklart. Det har inte släppts igenom att slutet är så sorgligt. Men där är ju europeerna bättre liksom. Där är de ju de vuxna människorna. Men här är det bara som att, nej, man behöver inte fatta exakt varför han dör. Det är väl lite fint. Alltså, det är så mycket sånt. Och sen är det så mycket annan skit i skådespeleriet och i, jag vet inte. Nej, den håller absolut inte. Det finns fina saker i den och jag mår inte dåligt av att se den, men oj, vilket var konstigt mycket. Och jag gillade han Enzo, men hela kärlekshistorien fick jag inte ut någonting av.
Ja, och det är en ganska stor del.
Och det är en stor del av, och delfinerna, som sagt, de är döda för mig, för den här våldtäktskampanjen har lyckats. Jag kan inte se dem och känna något fint. Undrar om det är så här, sådana här filmer som fick den hela simman med delfinegrejen och blir så stor ett tag.
Den frågan ställde jag också när jag såg filmen igen nu. Jag var så här, det här måste vara startskottet för min dröm är att simma med delfiner.
Säkert.
Hoppas att våldtäktsgrejen har satt stopp för det nu så att vi kan gå vidare som civilisation. Men alltså, det finns fint och roligt i det, och en del av det där att man är rasistisk mot italienare, det är kul. Köp det, får den vara. Men det håller inte som story, det håller inte som kärlek. Och vissa saker är bara obegripliga. Dessutom är det långt, och sen att det är dubbat och allt det där. Alltså det är mycket problem.
Ja. Fanny då, håller den?
Jag skulle vilja måla upp en bild.
Kör.
För att illustrera det här. Jag kommer hem från Hedvig. Jag har sett den här. Uppfylld är jag. Uppfylld och liksom sådär. Jag vet inte vad kåt är, men det är jag. Och liksom väldigt sådär. Som kär.
Svällkroppar är ett ord som.
Ja, blodet har runnit någonstans. Och i alla fall så springer jag in jätteglad. Mina föräldrar arga. Pappa är sur. Han har inte pratat på 3 dagar. Vi vet inte varför. Det här gör han. Eventuellt har han höjt tofflan i fel tillfälle eller något. Han är sur på sig själv. Han har inte pratat på 3 dagar. Jag sitter med mamma i mammas rum för att hon är ledsen och gråter. Lägger gurka på ögonen för att det inte ska synas när hon ska gå till jobbet dagen efter. Och hon mässar.
Nu hörs du dåligt.
Mässar. Hon mässar.
Aha.
Hon mässar om du ska lära dig en sak. Du kan aldrig förändra någon. Aldrig kan du förändra en kille. Hallå?
Vi är med, vi lyssnar.
Håller den? Är
förlåt för den dåliga stämningen. Jag ser ju inte er, så det, jag vet inte. Men i alla fall så säger jag nej, absolut. Hon bara, nej, lär dig det. Det är det enda jag vill att du tar med dig. Har jag hållit det? Nej, absolut inte. Jag gick ut och hittade den tjurigaste jag kunde hitta. Fortsatt med det har jag. Men den här vill jag ändå ge till mamma. Nej, det håller inte. Mm. Det håller inte alls, mamma. Jag vet så väl att det inte håller.
Vad sårande det måste vara för kvinnor ifall man lyckas förändra en kille och bara går ut och skryter om det.
Ja, för andra kvinnor menar du?
Ja, att jag träffar den här killen och då, oj jävlar, men nu kolla på honom.
Ja, men det är bara något man säger på Instagram, det är alldeles sant.
Titta, han är ju börsmäklare, vi har två barn. Han var med i Hells Angels förut.
För- och efterbilden.
Det är som att komma från ingenting och bli jätterik. Ja. Och säga att systemet fungerar. Titta på mig, om jag kan lyckas kan alla lyckas.
Nej, men jag har väl ett komplex och det är att jag är så smal.
Ditt svar är att den håller inte.
Nej, den håller inte.
Den håller inte.
Jag tycker det är synd att Arquette-syrran inte fortsatte att vara skådis för förlåt mig igen. Jag tycker hon är snygg. Men och lite rolig. Men nej, den håller inte.
Nej, hon har varit bra. Hon har varit bättre igen då tycker jag.
Mm. Jag skulle säga att jag håller med er. Den håller så jävla inte.
Nej.
Fan vad den inte håller den här. Och det här är nog den filmen som jag lite såhär, ja, den kanske håller. Du vet, man är lite osäker. Ja. Men det tippar över så jävla mycket åt ett svar.
Ja.
Och det blir skrämmande tydligt i varenda scen. Så här, manuset är dåligt, regin är pajig, alla karaktärer är bara för mycket av allting.
Även de bra scenerna är dåliga.
Även de bra scenerna är dåliga, jag håller med dig. Det enda som håller, som jag sa tidigare, är miljöerna och fotot. Det går inte att motstå liksom Medelhavet på det sättet han säljer in det.
Nej.
I övrigt är skit... rakt igenom. Det här kanske är den mest åldrade filmen som vi har
sett. Jag tror också.
Den är 30 år gammal, men fan vad allt är off med den här filmen.
Ja, och vad roligt att vi var så osäkra på den.
Ja.
För jag trodde också att så här, jag tror att den är bra, men jag vet inte.
Ja, nej, men jag tycker att det är precis det här den här podden är till för. Man ser en sån gammal film man såg förut. Man är lite osäker på den håller. Och sen får man ett tydligt och rakt svar.
Ja, verkligen.
Inget svar har varit tydligare än det här. Nej, vi är 4-0 på den här, på den här filmen. Det är alla överens om att det här var skräp rakt igenom. Så, det här var bra. Då är vi överens om det.
Ja, jag har... tanken är att vi tar lite uppehåll nu, eller?
Ja, det borde vara det, för att jag är borta ett tag.
Ja, och då tänkte jag så här... Jag hade en rolig tanke. Sen så började vi prata om femte elementet. Och jag bara lite... Men jag vet inte om vi orkar två Luc Bessons på raken.
Jag vet inte det heller.
Men däremot så tänkte jag, som en rolig premiärgrej, att... alltså nypremiär, när vi kör igång igen. Att vi kör den som folk säger är den tidernas bästa film. Citizen Kane.
Oj.
Ja. Jag vet inte om jag har sett hela den.
Nej.
Men och den är väl... absolut.
Om väldigt många av oss inte har sett hela, då är det lite svårt att fråga om den håller.
Nej, jag har sett den flera gånger.
Ja.
Jag kan absolut... Det är definitivt en...
Ja, men jag tror jag har sett den på filmet. Jag vet inte om jag höll mig vaken någon gång.
Nej, och det är därför det är så intressant att se vad man tycker idag.
Mm. Jag är med.
Vi kollar om världens bästa film håller.
Det här är absolut första filmen då som jag vet att jag inte har sett direkt så här, från början till slut. Jag kan ha sett bitar av den.
Ja. Ja, men det är spännande.
Ja, då kör vi på det. Citizen Kane.
Ja.
Ja. Ja, men jag är väldigt drillad att man ska uppskatta den också. Så det ska bli kul.
Roligt. Mm.
Bra, då säger vi tack för den här gången. Tack så jättemycket, Fanny.
Ja, tack Fanny.
Du kunde vara med. Ja. Kunde ringa. Och vad roligt det har varit. Nu har vi kört den här filmpodden ett tag.
Liksom. Ja, det är ändå 25-26 filmer, tror jag.
Jävlar.
Ja. Och det är kul.
Jag tycker också det är jätteroligt.
Ja. Väldigt roligt.
Jag hoppas Patreons uppskattar också.
Mm. Ja, det tror jag att de gör. Du har varit Erik Broström,
ja.
Du har varit Ola Aurell, yes. Och du har varit Fanny Agazzi, och jag har varit Martin Soneby, och nästa gång ser vi Citizen Kane. Vi kanske tar ett par veckor nu, men vi kommer tillbaka. Och jättetack för att ni lyssnade, det är jätteroligt. Vi hörs, tja då!
Hej
då!
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
För att solen skiner, för att solen inte skiner eller för att det regnar. Oavsett varför är det alltid en god idé med en glass. På McDonald's finns goda glassar för goda priser. Som en McFlurry Oreo för bara 25 kronor.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.